Hej och välkomna till avsnitt 1212 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Här följer en uppdatering tillsammans med min kollega Björn Nordström om det senaste i amerikansk politik. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska uppdatera om det senaste i USA, så ja, vad har hänt?
Ja, jag kan göra en uppföljning till, jag nämnde att Ann Linde sa någonting på Twitter, och jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa, det var i samband med Sudan, men hon vägrade att erkänna att Donald Trump hade brokered en deal mellan Sudan och Israel i alla fall. Och då var det någon som la ut hennes tweet som jag hittade sen, och då stod det rakt ut att Ann Linde då, det är väl utrikesministern i Sverige, man fattar det rätt, hon noterade officiellt att amerikanska kongressen har tagit bort Sudan från en terrorlista från en state sponsor of terrorism. Och det tyckte hon var jättebra. Hon tycker att det är bra att Sudan kanske går mot mer demokrati och så vidare. Va? Men som jag nämnde då, det var precis samma dag som Trump hade brokered den där dealen med, mellan Israel och Sudan. Och det vägrar hon att nämna. Och det är ju en ännu större grej faktiskt. Att man tar bort ett land det är från terrorlista, det är ju en sak. Men att de har brokered en deal mellan Israel och ett Israel-hatande land under många år är ju en mycket större grej. Så det är typiskt svenskt, det är att man vägrar erkänna allt. Det som Trump gör bra, det var ju som jag nämnde förra podden, att Van Jones som är CNN-reporter, han sa ju bara för några dagar sedan att media i USA, inkluderat då CNN naturligtvis, gör ett uselt jobb att erkänna när faktiskt Trump gör ett bra jobb. Man vägrar att erkänna, mörkar allt, man bara hetsar och hatar.
Ja, verkligen. Och det där är ett exempel på ett väldigt bra jobb. Alltså det är en stor sak, därför att jag tror vi sa det förut, men Israel har ju legat i krigstillstånd i alla fall med Sudan, så det är jättestort.
Ja. Mm. Ja, och jag är övertygad om att det kommer att komma fler sådana där. För folk, jag tror att allt fler länder kommer att erkänna, muslimska länder, att de måste ha ett förhållande med Israel. Man kan inte bara liksom ligga i krig eller ha konflikter och kors och tvärs och hata Israel. För att deras egna invånare och länder ska få det bättre, så måste man helt enkelt skapa fred. Och det gör man genom att normalisera förhållanden med just Israel i det här fallet.
Ja, verkligen. Ja, fler saker.
En senaste opinionsundersökning visar att Donald Trumps approval rating bland svarta väljare är 46%. Så att han verkar få allt fler svarta väljare som ger approval. Om det konverterar till röster under valet nu, det är ju en helt annan sak, va? Men sannolikheten ökar ju att allt fler svarta kommer att rösta på Trump när de verkligen börjar förstå att han gör ett bra jobb för dem, att det han gör börjar uppskattas i den svarta, bland den svarta gruppen helt enkelt, va? Så vi ska se, så att det blir väldigt intressant. Och som vi har pratat om förut, det krävs bara några tusen svarta i Florida eller Pennsylvania eller Wisconsin eller en av svängdelstaterna för att det ska vända från Biden till Trump till exempel. Och det krävs inte speciellt många. Det kan till och med bara krävas några tusen som istället för att rösta på Biden så röstar de inte alls. Så kan Trump vinna på så vis. Va? Så att det ska bli intressant det där att se hur svarta rösterna slutar.
Mm. Jag har ju pratat ofta om Trumps energi när han är ute och kampanjer, och jag behöver inte köra en repris på det, men jag tänkte bara säga att igår så kampanjade även hans hustru Melania Trump, the first lady. Hon var i Pennsylvania och höll ett tal, och hon var introducerad då av Kellyanne Conway. Och Kellyanne Conway, hon är kvinna såklart då, men hon är också historisk på så vis att hon var den första kvinna som ledde en presidentkampanj till seger. Hon ledde ju Donald Trumps kampanj 2016. Så jag menar, vi pratar om svarta minoriteter och kvinnor och så här, jag menar, han har starka kvinnor, han har många framträdande svarta, så jag menar, Trump är inte bara den här kandidaten för liksom vita arga män ungefär som man framställde som förr i världen. Han är verkligen inte det.
Det som vänstern är så arga på, det är att kvinnor och svarta och latinos och asiater, de som jobbar för Trump och stödjer Trump, det är väldigt starka människor. De kan tala för sig själva. Det vänstern och liberalerna i USA är ute efter, det är att de ska tala för den svarta gruppen. I princip vita vänsterliberala liksom eliten ska liksom vara talespersoner för svarta ungefär. Det är så det fungerar i USA, va? Och det är lite grann som Sverige, va? Att socialdemokraterna och vänster ska prata för liksom vara talespersoner för invandrare, va? Och sen finns det ju då naturligtvis invandrare som röstar på SD och Moderaterna som inte alls vill ha det på det här viset, va? Och då blir ju vänstern och sossarna då jättearga på dem där. Och det är samma i USA här. Att det är därför de är så arga på många av de här svarta nu som stödjer Trump, och kvinnor framförallt. Och det är för att det är starka kvinnor som inte behöver någon annan som talar för dem. utan de kan tala för sig själva. Och de har kommit fram på meriter, inte på grund av sitt kön eller hudfärg till exempel. Och det gör ju vänstern rosenrasande.
Mm. Ja, ja, verkligen, verkligen.
Och det är det som gör vänster så himla arg nu på att Amy Coney Barrett är då i HD. Det är för att hon har kommit fram på meriter, va? Hon behövde inte vänstern som var lobby för henne, utan hon kom fram på egen kraft.
Mm, verkligen. Och Trump är ju på sina rallyn då, bara för att ändå säga något om det. Han är väldigt rolig, han skojar om kvinnor hela tiden, att the suburban women loves me, och han sa i Michigan igår att we're getting your husbands back to work. Alltså vi kommer fixa jobben som era makar har förlorat. Så att ja, det här är ju ett ämne som man skämtar om ofta.
Jag såg faktiskt, på tal om att gå tillbaka till jobbet, att det är flera delstater, jag såg igår i Arizona till exempel, så är det otroligt stark, arbetslösheten sjunker kraftigt och det är en oerhört stark arbetsmarknad nu, även om då Arizona har fortfarande stora problem med corona, va? Så trots problemen med corona så håller på ekonomin på att vända kraftigt och bli extremt stark igen nu under Trump. Och jag såg också bara för igår att JP Morgan, det är väl någon slags liksom finansgrupp då, som sa att det bästa för USAs börsen i USA är att Trump vinner, helt enkelt, va. Och det många inte förstår, och Joe Biden förstår inte sånt här, och det tror jag inte svensk media heller gör. När man pratar om börsen pratar man ju alltid, Biden och svensk media säger alltid, ja men det är bara de rika som är i börsen, och det är liksom vanliga människor har inget med börsen att göra, utan det är bara en indikation på att de rika tjänar mer pengar, va. Så är det inte alls. Stora majoriteten av amerikaner har pengar investerade i börsen. För när man jobbar i USA så är man med i någonting genom jobbet som kallas för 401k. Det är en slags pensionssparande genom jobbet. Mm. Och det pensionssparandet är direkt kopplat till börsen. Så om du har ett jobb i USA och du har en pensionsplan, så är pensionsplanen i börsen. Punkt slut. Så om börsen går bra så ökar det vanliga arbetares pensionssparande. Om börsen går dåligt så sjunker pensionerna. Helt enkelt. Så enkelt är det bara. Och det är någonting som Biden inte erkänner. Han begriper det nog inte. Och svensk media har ju noll koll på sånt där, va. Så när man snackar om att det är viktigt för börsen. Börsen är inte bara för eliten i USA. Jag investerade i börsen genom pensionssparandet. Min fru, mina kompisar och det vanliga knegare. Var och varannan amerikan investerade i börsen genom pensionssparanden. Punkt. Slut. Så börsen är jätteviktig. Även om Biden säger att den inte är det.
Mm, just det. Och på tal om Biden, jag tänkte nämna en till om kampanjen också då. Alltså jag såg ett intressant klipp på Facebook, det var Fox News som hade delat, och då jämförde man Trumps anhängare. Man ser hur han kommer med Marine One, sin helikopter, och så är det tusentals anhängare som står och jublar och applåderar, och så landar han med helikoptern. Joe Biden, han springer så gammalt ner för en trappa, och sen längst ner är det kanske 10 stolar utsatta i såna coronasäkra ringar liksom. Så att, en viss skillnad på impression kan man säga då. Och jag kan också säga att jag såg en video på Kamala Harris. Alltså hon stod utanför ett valbås, eller valkö rättare sagt. Alltså folk köade in till olika valbås då. Och enligt alla lagar så får man får inte föra politisk propaganda utanför vallokalerna. Och jag kan inte säga att hon gjorde det, men hon gick ändå dit och sa att jag hoppas att ni röstar och såna saker. Så att det är liksom, det är på gränsen. Var det där politisk valpropaganda? Hon sa inget rakt ut, men hon är ändå en kandidat. Liksom, ska hon stå där mitt i kön och liksom hälsa på alla? Så att, ja. Och det visar också liksom att hade hon ingen stor publik hon kunde gå till istället, måste hon ställas ute för vallokal och prata liksom. Så att ja, viss skillnad.
Ja, det är ju noll energi kring Biden och Harris. Det är bara noll energi. Folk som röstar på dem, de röstar ju inte för att de tror på Biden och Harris. De röstar bara för att de inte gillar Trump. Så enkelt är det bara. Och på tal om Biden och Harris, på tal om Kamala Harris. Hon verkar vara lite förvirrad också. Hon under sitt senaste kampanj, då glömde hon stänga av mikrofonen. Då frågade hon någon person hon stod bredvid. Är vi i Cleveland? Så hon visste inte vilken stad hon var i någon kampanj, utan hon var tvungen att fråga någon. Så det var en Joe Biden-gaff som var tydligen lärt som Biden. Mm. Och Joe Biden, förresten, jag tänkte bara ta en snabbis. Han gjorde en online-event i söndags, tror jag det var. Och då råkade han tala om Donald Trump, men han råkade nämna George Bush. Han blandade ihop George Bush och Donald Trump. Mm.
Trump som, han åker runt på massa, alltså Trump han kampanjar ju så intensivt, alltså han gör 5 rallys om dagen nästan, och han är ju liksom, ja det han kör stenhårt, och han är alltid väldigt noga med att säga rätt, att nu är jag på den här platsen, alltså han vill inte säga fel, för han säger liksom att jag vill inte vara som Joe Biden som säger att nu är jag i Cleveland fast jag är i Ohio, eller liksom, nej, det var fel, men alltså nu är jag i Florida fast jag är i Cleveland i Ohio, så att jag menar, han är väldigt noga med att säga rätt, och han liksom, han verkar jämföra sig med Joe Biden, att jag vill inte göra som Joe Biden, alltså, och han gör det ganska roligt Donald Trump när säger de sakerna.
Och jag tror man kan lägga till en sak där. Biden och Kamala Harris, det är liksom eliten. De bryr sig inte om de är i Cleveland och säger att de är i Michigan. De bryr sig inte om de är i Florida och råkar säga att de är i Utah. Det struntar de i. De har liksom ingen respekt för det. De liksom bryr sig inte om sånt där, va? Som de där, man kan väl kalla det detaljerna eller inte eller så, va? Men det visar respekt eller orespekt för de som bor där. För Donald Trump är extremt viktigt att visa att jag begriper vart jag är och jag respekterar. Jag läser på när jag kommer hit så jag i alla fall vet vart jag är. Så det låter som att jag vet i alla fall vart jag håller hus. Eller hur? Mm. Och det är det som är skillnaden att Trump 2016 och vann valet, tror jag, mycket. Därför att han respekterar sådana där små saker. Han begriper inte att när man lämnar bubblan i Washington eller New York City till exempel, då måste man åka ut och då måste man visa respekt. Och den respekten man visar är att man har koll på vart man är och vilka man pratar med. Och det förstår han. Det förstod aldrig Hillary Clinton. Hon begrep aldrig att sånt där är viktigt för människor som bor ute i, liksom, ute i landsbygden när de inte tillhör eliten då i Washington och västkusten då, New York.
Mm, nej, verkligen. Jag kan säga också att det här verkar speglas då, att Trump ändå är noga och att han är ute och håller många rallyn i opinionsundersökningarna. Joe Biden har lett länge, både nationellt och i många liksom swing states, men Trump han knappar in i nästan alla de här swing statesen nu, så att alltså det här kommer bli spännande valkvällen.
Ja, absolut. Jag såg den undersökningen alldeles, var det idag jag såg den faktiskt, att antalet, vad ska man säga, röster på demokraterna, antalet den här mail-in votes har inte blivit lika stort som man hade trott. Demokraterna räknar iskallt med att det ska komma massiva poströster innan valet. Och det har inte riktigt kommit lika många som framförallt i svängdelstaterna som demokraterna hade hoppats med. Majoriteten av poströsterna i svängdelstater framförallt, men USA generellt, kommer från demokraterna. Och det har inte blivit samma antal som demokraterna hade hoppats på. Så antalet poströster är lägre, vilket betyder att antalet demokrater som poströstar är lägre. Då är frågan om, kommer antalet som röstar i vallokalen vara högre? Eller kommer det också att vara lägre eller på samma? Och det betyder att sådana där saker börjar påverka, va? Men entusiasmen för poströstningen verkar inte vara riktigt lika hög som demokraterna hade hoppats på.
Nej, och det är positivt för oss då. Men det händer ju också, alltså det här är kul att det går bra för Trump, att han har momentum. Men det händer ju också väldigt många tragiska saker i USA. Och våldet mot poliser och sådana saker, det fortsätter. Det rapporteras ju inte jättemycket om det längre, för man har nästan vant sig. Men det fortsätter. Har du något nytt om det?
Ja, jag har väl inget specifikt. Jag har liksom, det sker ju så mycket nu, va, med valet framförallt, men jag menar, det här våldet fortsätter. Jag kan ge exempel. I Brooklyn, New York, så var det ju massförstörelse de två senaste nätterna. I Philadelphia var det en polis som, då var det ju massförstörelse för ett par nätter sedan. Det var en polis som sköt ihjäl en svart man. Den svarta mannen var en kriminell som skulle arresteras för att ha misshandlat någon och hotat någon med pistol. Och då kom polisen och han gjorde ju motstånd och det gick inte som de tänkt. Och han blev ihjälskjuten och då så halva Philadelphia slogs sönder. Så att det här våldet fortsätter ju, va. Och så skyller man bara på poliserna utan att överhuvudtaget erkänna att när det springer runt en person, hotar människor med pistol, och som dessutom har en grov kriminell bakgrund, så är det ett säkerhetshot och poliserna använder då våld när det är befogat, när de känner sig hotade.
Ja, men man gör ändå en grej av det här, alltså det bryr man sig inte om, utan polisen sköt honom och då är det polisernas fel oavsett vad den här personen har gjort, och så blir det upplopp i Philadelphia och i, ja, då är det spridits, ja precis, sprids runt i liksom på olika ställen. Så att, nej, verkligen, verkligen. Ja. Precis. Har vi
Jag tänkte fortsätta. Vi pratar ju mycket om Joe Biden. Han verkar inte ha någon koll på läget, nämner ju ofta, va. Biden uttalas ju bara för något par dagar sedan. Han säger det lite regelbundet då och då att Wall Street äger Donald Trump. Donald Trump ägs av Wall Street. Nya siffror kom ut för bara ett par dagar sedan som visar att Joe Biden rakar in 5 gånger så mycket pengar från Wall Street än Donald Trump. Så Wall Street donerar 5 gånger så mycket pengar till Biden än Trump. Om det är någon som äger en av presidentkandidaterna, så är det Wall Street som äger Joe Biden, punkt slut. Och naturligtvis så kommer ju de skyldig tjänster då till Wall Street. Men att Joe Biden liksom gapar och skriker om att Wall Street äger Donald Trump och att demokraterna gapar om det, det är ju fullständig lögn. Demokraterna ägs av Wall Street, Joe Biden ägs av Wall Street, punkt slut. Och det liksom, data visar ju det nu också, va? Man tittar ju då på vart kommer pengar, donationerna ifrån, helt enkelt.
Fler saker?
Ja, vi kan ju snacka om poströstningen. Det är ju varje gång vi har podd så tar vi upp det där. Och det kom ut nu en artikel i Washington Times som gick igenom lite exempel. Och det är precis ungefär samma exempel som vi har gått igenom. Men det är ju kul att en stor tidning börjar uppmärksamma det också, va? systematiskt att brevbärare i USA börjar ha väldigt mycket makt över valet. Och det vi pratar om också, va? Och att allt fler brevbärare åtalas för korruption, valfusk, bedrägeri efter att ha släppt, precis som sådana saker som vi har tagit upp. Va? Mm. Så att, nu, att man börjar komma inse nu att brevbärare i USA har makten att påverka valet i USA. Och det är faktiskt så det fungerar. Och det är ju väldigt lätt, va? Säg till exempel att det är massa folk där jag bor till exempel i området som har till exempel en Donald Trump-skylt uppsatt, va?
Mm.
Så säg till exempel att en brevbärare, och det är ju jätteenkelt att göra så. En brevbärare går, som då plockar, man plockar ju upp breven som jag förklarade förut, va? Från postlådorna från hemmet, va? Jag kan ju bokstavligen lägga mitt brev som jag ska skicka då i min egen postlåda i hemmet, mm. i huset. Så säg att jag har en Donald Trump-skylt uppsatt. Brevbäraren gillar Joe Biden, hatar Donald Trump. Han ser min poströst. Det är ett stort kuvert som liksom officiell poströst, va? Då ser han, oj, det här är en poströst. Han har en Trump-flagga på sitt hus. Jag ska ta den här poströsten och riva sönder och slänga helt enkelt. Jag ska gömma den. Jag liksom bara kasta bort den. Mm. Så enkelt är det ju.
Mm.
Och, så att problemet är att brevbärarna nu, allt fler brevbärare börjar ju åka fast för det här. Och det visar ju också att en brevbärare kan påverka det amerikanska valet. Svensk media rapporterar naturligtvis aldrig om sånt här.
Nej, verkligen, verkligen. Ja, det är intressant. Det är intressant, verkligen. Ja, fler saker.
Ja, nu är det över 100. För ett par veckor sedan så nämnde jag att det var flera dussin stämningar, lawsuits, angående valet och poströstningen framförallt. Nu är det över 100 stämningar i olika federala domstolar och delstatsdomstolar runt om i landet. Och det kommer att bli många fler. Så det är ett nytt amerikanskt rekord och rekordet kommer att slås med råge. Jag hörde i morse att man räknar iskallt med att flera delstater, vilka delstater det kommer att handla om är inte klart, men flera delstater, speciellt om de är jämna, kommer inte att ha rösterna räknade under kvällen, och det kommer förmodligen ta flera dagar till rösterna räknade. Så den som tror att valet kommer att avgöras på tisdag kväll kommer nog att ha fel, såvida inte valet blir överlägset någon. Någon vinner jättemycket, mm. och så att om 2-3 svängde stater, då spelar det inte någon roll. Då spelar det ingen roll, va? Men med sannolikhet så kommer det ta flera dagar. Och den nya HD-domaren Amy Coney Barrett, ett av hennes absolut första ärenden kommer förmodligen att bli vem som vinner presidentvalet, för det kommer att hamna i HD så småningom, så vidare inte blir väldigt ojämnt. Men blir det jämnt så hamnar det i HD, punkt slut.
Mm, just det. Mm. Fler saker.
Vi pratar ju ofta om att vänsterliberalerna hycklar så oerhört, och vi har ju nämnt den här Chris Cuomo då, som är CNN-journalist och är bror till Andrew Cuomo som är då guvernör för delstaten New York. Och Chris Cuomo, han hånar ju människor som inte bär mask och idiotförklarar ju folk som inte har ansiktsmask på sig och säger att det är jätteviktigt att ha mask och så vidare och så vidare, va. Men då var det tydligen någon, och det finns på bilden också, som såg Chris Cuomo ute promenera runt i New York City utan ansiktsmask. Så det är det här typiska vänsterliberala hyckleriet som pågår. Man sitter i tv och talar om att människor måste bära mask för det är jätteviktigt, och sen så går man ut själv på gator och tar och bär inte ansiktsmask själv. Det är det här gamla vanliga. Va? Det är därför som inte jag längre kan stödja demokraterna. Därför att de har gått ifrån att faktiskt ha hyfsad moral till fullständiga hycklare helt enkelt, va? I så himla många olika ämnen.
Mm. Och på tal om att vara hycklare och liksom bara hålla på med falsk propaganda, så demokraterna har ju länge sagt att Donald Trump tar inte avstånd från white supremacy, från KKK och nazism. Och nu har Trump-kampanj besvarat det här genom att släppa en ny ad som nyss har kommit. Och i den så har man klippt då en fem minuter lång video med 38 hela klipp på när Donald Trump 38 olika gånger har tagit avstånd från vit makt och liknande. Så att, ja, Trump-kampanjen är svar på tal nu.
Japp. Yep. Mm. Och jag tänkte bara återgå snabbt till den här poströstningen. Fox News gjorde ganska intressant. De gjorde test helt enkelt. De postade då 500 stycken, på tal om poströstning igen, de postade 500 stycken brev. Och för de skulle testa, kommer breven fram i tid, levereras de som de ska och så vidare och så vidare, va? Så de postade 500 stycken brev från 50 olika ställen runt om i USA, liksom från olika delstater runt om i USA, för att bara testa hur lång tid det tog för brev att komma fram.
Mm.
Och det visade sig att ett antal, jag försöker hitta den här siffran, men ett antal brev kom aldrig fram eller kom alldeles för sent. Av 500 brev, 11 kom aldrig fram. Två skickades tillbaka till sändaren, så två stycken kunde de inte leverera, så det blir 13 totalt då. Så minst 30, så 100...
Ja, procent, jag
I
vet
alla
inte.
fall.
Men alltså
Ja, men i alla fall,
det är
det var
13
ett
för många.
antal brev som aldrig kom fram, och det betyder ju att det är, säg att det är 15-20 stycken då av 500, vad blir det? Det blir ett par procent. Det betyder ju att poströsterna, att 1 eller 2% av poströsterna kommer inte fram. Så säg att det skickas in 80 miljoner poströster, ta 1 eller 2% av det, då pratar vi om nästan 1 miljon poströster kommer aldrig komma fram.
Verkligen.
Och det är liksom, säg att det är post i ett jämn delstat, puff, det kan ju vara skillnaden.
Ja, verkligen, det är verkligen, verkligen. Ja, har vi något mer?
Får se här nu. Ja, jag nämnde det här med Philadelphia då. Det var ju en massa upplopp. Det var tydligen över 1000 personer. Och det här, de skyller ju då på att, det är det gamla vanliga, man skyller ju då på att en svart blev skjuten av en vit polis. Men det var över 1000 personer som bara ransakade företag och liksom affärer och sånt där under natten. Precis det vi har sett förut.
Ja.
Va? Så att det här vi pratar om, det har inget att göra. Man bara skyller på att det har att göra med vita poliser och rasister. Och då var det över 1000 personer tydligen som bara rände in och slog sönder affärer och började stjäla grejer. Va? Så att det är liksom två helt olika saker.
Ja, verkligen, verkligen. Jag kan säga också, alltså, att det fortsätter ju diskussionen om Joe Biden och hans, ja, den här som Bobulinski, den här mannen som är ute och då pratar om att Tony Bobulinski, han har berättat att ja, alltså att Biden träffade för att diskutera 2017 då, någon sån här deal med Kina, så det är det som är mycket nu, att Bidens korruptionsaffärer fortsätter då. Ja, har vi något mer? Just nu.
Nej, jag tror att det var det som jag hade på min lista i alla fall.
Ja, vi får återkomma så snart som möjligt. Men tack Björn.
Det gör vi. Ja, ha det gött.
Det var avsnitt 1212 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på amerikansk politik som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.